Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
I januari när Hitler blev rikskansler så ber alltså Dagens Nyheter Birger Furegård att skriva en artikel om Hitlers väg till makten, och det är ju en väldigt subjektiv i övermåttan positiv skildring utav Hitler, inte särskilt sanningsenlig heller för den delen, och man reserverar sig inte på något sätt utan man låter honom göra det för att han är den svensk som förmodligen har träffat Hitler flest gånger.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Birger Furegård, även kallad Deje Hitler, grundade tillsammans med sina bröder Sigurd och Gunnar Sveriges första nazistparti den 12 augusti år 1924. Svenska nationalsocialistiska frihetsförbundet, som senare bytte namn till Svenska nationalsocialistiska bonde- och arbetarpartiet. Birger Furegård blev partiets ledare och kom att träffa både Hitler och Goebbels i Tyskland. Och han brevväxlade flitigt på knackig tyska med Heinrich Himmler. Men Birger Furegårds partiverksamhet kom aldrig att locka särskilt många medlemmar eller röster. Och Birger Furegårds problematiska privatliv gjorde inte saken lättare. Anna-Lena Lodenius är journalist och författare och är aktuell med biografin En värmländsk Hitler, Birger Furegård och de första svenska nazisterna. Välkommen.
Tack.
Du, det är så himla kul att komma i kontakt med dig, för att när jag mejlade liksom och frågade om du ville vara med i podden, då kontrade du direkt med att det har bott en känd svensk nazist här där jag har min studio.
I samma trappuppgång, och sen skickade jag dig en bild på en glad fest med oerhört berusade människor som gör Hitlerhälsningar när den här mannen är med.
Jag kände att mina kollegor här i lokalen, de var inte riktigt lika imponerade som jag var av det här. Men det visade sig att lokalen grundades ett år efter han dog. Så att jag har aldrig varit samtida i alla fall.
Så ni är liksom helt obefläckade, kan man säga. Nej, det var också det att jag bodde på den här gatan själv förut. Och jag gick ju förbi den här porten liksom. Och jag vet ju då att jag i mina papper när jag skrev om den här mannen, Ulf Hammarskjöld, en advokat, väldigt involverad i svensk extremhöger i många år. Så att jag visste ju liksom, jag hade ju sett den här adressen i och med att jag bodde på samma gata själv.
Just det. Men idag ska vi prata om en helt annan nazist. Birger Furegård.
Ja, precis.
Som faktiskt var med och grundade det första svenska nazistpartiet. Men jag noterade det här, jag var inne på Nationalencyklopedin och bara kollade upp honom, som jag alltid gör när jag ska göra ett avsnitt. Och det var en väldigt kort notis. Han var ju ändå Sveriges första nazistledare.
Ja, det är ju väldigt lite som har skrivits om honom, eller kan man ju tycka anmärkningsvärt lite. Han nämns ju i de flesta liksom bokverk om svensk nazism. Även i böcker jag har skrivit tidigare, men man brukar avhandlas på några rader. Jag har ju funderat mycket över varför då, liksom, framförallt nu under det här projektet med min biografi över honom.
Men är han relevant idag, Birger Furegård, egentligen? Är det... Ja, du måste ju tycka det som har skrivit en bok, men nu får du övertyga lyssnaren här också.
Ja, nej, men jag har väl känt lite grann så här att, nej, jag har ju inte alls tänkt att han skulle vara särskilt viktig sådär, men sen så har det på något sätt gått upp för mig mer och mer med åren att vi var ju så tidiga, det är ju liksom 1924, det är ju inte alls långt efter att nazismen liksom börjar komma fram i Tyskland, och vi är det första landet utanför den tyskspråkiga världen som får ett nazistparti. Tittar vi på de andra, våra nordiska grannländer, så pratar vi om många år senare egentligen.
Ja, alltså det måste jag säga att det var ju stora behållningen att läsa din bok som är väldigt välskriven. Och, det är kanske fel ord att säga rolig att läsa, men det var lite så jag kände ibland. Det är ju det här, jag menar, de är ju med från start, han och hans bröder.
Ja, och det är på något sätt, det har liksom sjunkit in hos mig också, som ju lite också har sett honom som en fotnot i historien. Att när jag med åren har börjat förstå att det är ju ganska anmärkningsvärt. Jag menar, här har vi alltså en man som i och för sig inte var, han samlade inte några enorma liksom mängder människor. Men han var ändå frenetiskt aktiv i branschen i många år. Och han var ju brevväxlade med Himmler och med Strasser. Han höll en ohygglig massa tal och åkte runt och hade turnéer i Tyskland. Inte bara i Sverige utan även i Tyskland. Han hade en regelbunden kontakt med Göring som ju brydde sig väldigt mycket om vad som hände på nazistscenen i Sverige. Så han, i deras ögon var han ju den svenske fyren. Och det tog ganska lång tid och ganska mycket misslyckanden från hans sida där han gjorde bort sig rätt mycket innan de slutligen började tänka att han kanske inte liksom riktigt håller för att vara den svenske fyren.
Samtidigt är de ju de här människorna som du beskriver i boken, det är ju en ganska sorglig samling får man väl ändå säga. Jag tycker han känns som en väldigt osannolik nazistledare, Birger Furegård. Håller du med där? Eller?
Alltså, det är också lite det som har triggat mig att skriva boken. För jag tycker också att, alltså jag kan tycka att det är intressant med den här typen av skevheter. Något som egentligen var det så här att det kom en kortare samling egentligen vad medierna skrev om Furegård, utgivet utan folk i Värmland, lokalt. Och då bad de mig skriva förordet. Och då började jag fundera lite grann. Och då skrev jag det här förordet, kom jag ihåg det här. Att, alltså idag så har vi liksom så här Trump och populistpolitiker. Och vi har liksom levt med en massa olika sådana i Europa. I alla möjliga skepnader. Jean-Marie Le Pen, jag menar, vi kan räkna upp hur många namn som helst. Av den här typen av ganska stökiga, yviga, opolitliga människor som gör lite som de tycker. Och sätter egna regler för saker och ting. Men så var det ju knappast då. Så att det är lite, på ett sätt kan man ju säga att den här typen av stökig person som han var kanske på sätt och vis känns mer naturlig idag än vad den nog gjorde då.
Mm, för att då skulle man ha ordning på torpet om man skulle bli partiledare.
Ja, utom möjligen kanske ett nazistparti. Det är väl kanske någon slags undantag, för normalt sett var ju politiken ändå, ja, det fanns väl undantag då också, men jag tycker ändå att han känns så påfallande modern. Och jag har också slagit som när jag har läst om honom. Jag menar, jag skriver ju att grundbulten i hans liv var ju rasism och antisemitism. Det hade han med sig.
Det får man ju aldrig glömma bort, tycker jag, när man läser läser boken. Att han var ju brinnande antisemit.
Ja, och vi ska inte heller glömma bort att det var betydligt vanligare då. Och det hade väldigt mycket att göra med faktiskt också framväxten av kommunismen och så småningom ryska revolutionen, och att väldigt, liksom, det var en ganska vanlig tolkning att man kopplade det till något slags judiskt inflytande och en sån vanlig myt som spreds. Och i det här, och rädsla för kommunism får vi ändå lov att säga att det fanns också väldigt utbredd. Inte minst bland försvarsvänner och människor med kopplingar till militären och sådär. Så i det där kölvattnet så växte ju en redan tidigare absolut närvarande antisemitism i Sverige. Den kom att liksom blomma ännu mer. Och inte minst in under 20-talet då. Efter
man läser din bok, så det är ju något tillfälle du beskriver att man träffar Herman Lundborg. Som var han som startade det första rasbiologiska institutet. Som var ett statligt institut.
Ja.
Alltså finansierat på statliga medel i Uppsala, där man gjorde väldigt vad han i princip ägnade sig åt var att fotografera lappar och finnar och sådär.
Ja, och liksom mäta och försöka
mäta
få någon slags
skallbenar. Ja, helt konstigt. Men jag menar, han var ju professor, han var ju upphöjd, och han verkar inte ha några problem att umgås med Birger Furegård.
Ja, både och. Alltså det som jag tyckte var lite, de skickade ju ett provnummer till honom av sin tidning. Efter att partiet startade så fick de en veckotidning som man då skickade provnummer till honom, och han var ju då väldigt liksom skärrad över att de var så öppet antisemitiska. Och då ska man komma ihåg att det här svenska nazistpartiet är mycket mer antisemitiskt vid den här tiden än vad motsvarande parti i Tyskland är. För det är ju tre bröder, liksom, Birger och hans bror Gunnar och Sigurd är det som startar det här partiet. Han erkänner ju att han håller med om han vill ha ett antal prov. Han vill ju liksom beställa redan på förhand ett antal nummer av tidningen som de ska skicka till honom när den kommer ut och sådär. Men han tycker samtidigt att de ska tona ner det här med judarna, för han är rädd för att de kommer att upprätta någon slags judiskt institut som bara har till syfte att försöka att liksom desavouera hans forskning och slå hål på det han presenterar. Och han vill ha en ära av vetenskaplighet kring sitt projekt.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tänkte vi kanske ska backa lite ändå. Han var ju från Värmland. En riktig bonde vad jag förstått. Han pratar bred värmländska. Under vilka omständigheter växte han upp?
De kommer ju från Silbodal som ligger då, får man tänka, ganska nära norska gränsen. Det är alltså västra delarna, de här skogrika delarna av Värmland.
Det är gamla finskogarna där egentligen.
Ja, och det är liksom ganska, det är ganska fattigt och på alla sätt ganska långt från Tyskland till exempel. Alltså även på den tiden, även om det är mycket mer tättbefolkat, det är mycket lantarbetare och det är liksom alla hushåll består av mycket fler människor. Så det är ju ändå en mer levande landsbygd på den här tiden. De är ju liksom, vilket också är ganska, tror jag, viktigt, att de är ju liksom ändå lite mer status på den här familjen än omgivningen. Hans pappa var ju då länsman.
Ja, han var ingen vanlig bonde, men han hade lantbruk, men han hade någon slags statlig tjänst också.
Ja, och kronolänsman som han var, det på den tiden betyder det att man har typ en halvtidstjänst och sen så förväntas man ha ett jordbruk eller
något skogsbruk. Vad gjorde en kronolänsman?
Ja, det är en slags, kan man säga, skattemas kan man säga. Han driver liksom in skatt. Och han har också vissa polisiära befogenheter. Så att i vissa skeden, till exempel vid flyktingmottagandet, när så småningom när Norge ockuperas av Tyskland till exempel, då är det här den personen som är med och upprättar sådana register över flyktingar som kommer till Värmland. Men han var ju samtidigt en strulig person, deras pappa, jag förstått. Han hade ju bättre ekonomi, han borde ha kunnat gett sin familj en bra situation. Men det var alltid så att han spenderade mer än vad som flöt in och de fick gå runt och tigga och försöka få lån av omgivningen för att kunna skicka barnen till utbildningen. Men utbildningar skulle de ha, så de blev ju liksom, gick ju på universitet och den äldsta sonen blev läkare.
Ja, man kan väl säga att de andra bröderna var mer framgångsrika än Birger.
Ja, då. Och Birger var ju väldigt mycket i fotspåren efter sin bror Sigurd som blev affärsman och hade eget företag och sådär. Och Birger Furegård utbildar sig till veterinär. Och där kan man ju, det är också en annan sak jag tänker att, jag vet inte, idag kanske man skulle ha hittat någon bokstavskombination på honom eller liksom på något sätt förklarat att han hade någon form av handikapp av något slag.
Koncentrationssvårigheter kanske.
Kanske, jag vet inte om man skulle, nu går ju inte så här i efterskott att sätta någon sån etikett, men det är klart att ADHD och en massa sådana saker kanske skulle ha kommit upp.
Han hade väldigt svårt att lyckas med sina studier, eller hur?
Ja, då. Och han, det ser man också att han gick ju ofta samtidigt med Sigurd som är äldre än honom. Och Sigurd kom ju ut ur skolan hela tiden med snygga betyg och i tid och sådär. Men Birger Furegård kommer lite senare och hans betyg är ju mycket mer slätstrukna. Ofta har han då fått tenta av några ämnen så att betyget kommer på kanske på höstkanten.
Men han tar väl ändå en studentexamen och sen så läser han ändå till veterinär. Så han genomför ju ändå studierna även om det tar tid, eller hur?
Ja, och ofta är det ju, han är sjuklig, så att han har ju ofta ett avbrott liksom mitt i studierna på något år eller 3 terminer eller något.
På vilket sätt var han sjuk då?
Ja, det har jag också undrat. Han hade ju tuberkulos senare i livet, men det tror jag inte han hade så här tidigt.
Man får ju nästan lite känsla av psykisk ohälsa, eller?
Man ja, bok, kanske. Ja. Eller, för det känns också som att familjen liksom håller honom lite liksom under uppsikt nästan. Det här att liksom Sigurd får vänta på att gå liksom i olika... jag menar, de fick dem till Spyken i Lund, gick de ju då ett tag till exempel.
Vad är Spyken? Vad är det för?
Och Spyken är ju liksom en legendarisk skola i Lund som var, låg lite i framkanten, och de hade en rektor som hade någon sån här lite jämlikhetsidéer att man skulle komma i olika samhällsklasser och studera och sådär.
Mm. Så en ganska progressiv skola då, eller?
Ja, absolut.
Du, är det i Lund han kommer i kontakt med antisemitism och nazism? Eller vad?
Det var ju så att Birger Furegårds storebröder är ju egentligen de som tar nazismen till Sverige. Så är det ju.
Och så det är egentligen inte Birger som är den första nazisten?
Nej, och jag har väl någon liknelse i boken. Att man tänker ju ofta i folksagen är det ju ofta så här 3 bröder som åker ut i världen och sen så gör äldsta brodern och mellanbrodern bort sig, och så kommer en... Det är som, där som återberättas i Disneys 3 små grisar också. Liksom, den tredje brorsan lyckas sen ha den klokskapen för att få något sätt bygga ett hus som står emot när vargen kommer och blåser. Är ju den moderna versionen av en klassisk saga, men i det här fallet är ju Birger den svaga länken. Han är ju den som fallerar hela tiden, han kan inte hålla i pengar, han har problem med alkohol, han gör bort sig på en massa sätt hela tiden. Men de 2 äldre bröderna är väldigt liksom strukturerade och duktiga och utbildar sig och har ordning på sin ekonomi.
Så det känns väl lite också som att de ger upp på det här nazistpartiet. De är ju med och grundar det, men det känns väl som att de ger upp på det ganska tidigt egentligen.
Ja, så att egentligen blir han, det som händer med Birger Furegård är ju att han blir liksom kvar när de tröttnar.
Ja.
De får något sätt, det här projektet som de upplever inte har fått vind i seglen och inte riktigt liksom lyfter så där som de hade hoppats på, då går de vidare och gör andra saker. Men Birger Furegård blir liksom kvar.
Ja, han blir ju kvar i Värmland också.
Ja, det blir han. Ja.
Men det är bröderna alltså som kommer i kontakt med nazismen först, eller är det framförallt antisemitism de kommer i kontakt med? Eller?
Ja, det är nog lite både. Och så här är det ju att Sigurd, om vi ska koncentrera oss på honom, för han är egentligen den viktiga personen i sammanhanget. Han jobbar ju då i Ryssland och i Östeuropa överhuvudtaget på 10-talet. Och han jobbar för Röda Korset i såna här krigsfångläger och med Elsa Brännström som kallas Sibiriens ängel då, sådär. Så, och det finns arkiven, finns det ganska mycket sån korrespondens från de åren när han jobbar där. Så han har liksom ett ganska ansvarsfullt viktigt uppdrag, och där kommer han i kontakt med ganska mycket av de här antisemitiska strömningarna, och det är i hans fall väldigt kopplat till rädsla för kommunismen och kommunismens framväxt. Och
så det är i Ryssland, det är inte i Tyskland han kommer i kontakt med.
Nej, utan det är i Ryssland. Och det här är ett antal år han är där. Och det här, han är också företagare, han jobbar liksom med olika sådana saker. Men det här präglar ju honom enormt starkt. Efter Rysslandstiden så åker han till Berlin och bor där i några år.
Vad snackar vi för år nu då?
Och nu är vi inne på 20-talet. Och där så har han någon slags agentur som han jobbar med. Och under de åren, då är ju då Gunnar, storebrodern, också följer med honom ibland. Och de åker runt rätt mycket.
För Berlin är ju inte centret för nazismen i Tyskland egentligen. Det är ju snarare München faktiskt.
Precis, och det är också dit de kommer. För de reser runt i landet. De är ju också väldigt läsande människor. Och de läser mycket dagstidningar och mycket böcker och sådär. Så att... De kom i kontakt med sina nationalsocialistiska strömningar. Det fanns ju flera partier som hade de idéerna. En del av dem kom ju sen också inkorporeras i det tyska nazistpartiet. Så att det är ett annat parti som också var med i den här ölkällarkuppen. Som Sigurd är intresserad av. Han åker på något sånt sommarläge på Rügen vid något år. Så här Germanentag eller vad det hette. Och han... De träffar också flera av dem som blir ledande i nazistpartiet. Ludendorff till exempel.
Som var med i ölkällarkuppen också.
Ja, precis. Och han kom ju egentligen från det här andra partiet som Sigurd Furegård också har intresserat sig för. Så att, och där finns ju också delar av det som sen blir Sturmabteilung SA. Så att där kommer liksom de första kontakterna, och de träffar även Hitler.
Alltså redan på 20-talet?
Ja, då, de träffar honom... 23 har det väl sagts att de ska ha träffat honom. Det här är ju liksom, de har ju inte skrivit så mycket om det, men Sigurd Furegård har haft korrespondens med en forskare där det finns lite berättelser just om den här Rysslandstiden och hur han kom till Tyskland. Så man vet det vet man. Och också att deras önskan att bilda ett parti, det emanerar ju ganska mycket ur erfarenheten av det som har hänt i Tyskland. Så man kan säga att han är ju Tyskland i princip fram till ölkällarkuppen. Och sen går flyttlasset tillbaka till Sverige, så han flyttar hem igen kring jul 1923. Så det här är liksom en oerhört central period, kan man ju säga. Sen finns ju då rättsprocesser efter ölkällarkuppen och en del verksamhet går på sparlåga och de kan inte liksom arbeta. Men under den perioden så startas ett nazistparti i Sverige 1924.
Och när jag startade det första tyska nazistpartiet?
Ja, det beror ju på hur man definierar det, för att det är klart att det här tyska Deutsche Arbeiterpartei, alltså det som ju Hitler var med i då, de har ju en historia från slutet av 10-talet. Och det som Sigurd Furegård har kontakt med också finns ju liksom, att de får det här namnet, NSDAP, och liksom går ihop lite olika krafter liksom med liknande inriktning. Det är ju egentligen efter ölkällarkuppen först som man antar det namnet och framträder liksom som ett parti. Och det är väl också då som man har, på något sätt efter det här misslyckade statskuppen, som det ju faktiskt är, så har man också bestämt att vi ska inte gå den vägen, utan vi ska försöka den parlamentariska vägen. Så det är också något sånt där beslut man har fattat och som blir ganska viktigt och som också gäller ju då för det svenska partiet.
Men det är ju egentligen då de två storebröderna som är drivande i att bilda det här partiet. Men Birger är ändå en av partigrundarna av det första nazistiska partiet.
Ja, sen gör de ju lite grann som ju Hitler också gjorde. Jag menar, han har ju skrivit, Mein Kampf är ju inte någon särskilt så sann historia till alla delar. Nej. Utan när han berättar om sin bakgrund så ger han ju historien om hur den ledare han vill vara. Och det här har ju liksom nyare forskning rätt mycket stuckit hål på. Och det är samma med den här ganska pågående biografin som Birger Furegårds parti har skrivit, att det är klart att de ville ju gärna göra Birger Furegård till mannen som gjorde...
Men det var han inte egentligen.
Nej, utan han följde ju efter sina bröder. Så ja, var det ju.
Men vilka var det som var de ursprungliga grundarna?
Det är ju i väldigt hög grad Gunnar Furegård, Sigurd Furegård och Birger Furegård. Och man kan säga att de är likvärdiga i det här läget.
Men det var någon göteborgsk rektor eller var det inte det?
Ja, precis. Ja. Så de är ju Severin Solders. De är några stycken. Det är liksom en mindre grupp människor. Men jag vet inte om de alla är på plats. Det finns ett foto, ett otroligt dåligt foto som jag skulle gärna vilja hitta i bättre upplösning. Det finns återgivet i några tidningar bara. Och där ser man de tre bröderna. Om de andra tre var där vid bildandet eller om de bara liksom anslöt sig på pappret eller sådär, det vet inte jag.
Men det bildas då 1924. Hur stor blir verksamheten? Vad gör de? Vad är den liksom praktiska verksamheten om?
Det har väldigt mycket stölder i arkiven, måste jag tyvärr säga. Framförallt arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
Nazister tror du som har snott det?
Det är jag ganska säker på, eller möjligen samlare. Alltså, det finns ju ganska stort, liksom, mycket, det är värt ganska mycket sådana här nazistregalier av olika slag. Man kan få en hel del pengar för sånt. Så att inte minst foton har ju säkert ett väldigt högt värde. Men det finns väldigt lite liksom partihandlingar och sånt där kvar. Men en rimlig gissning då är ju att de har ju lite föreläsningar. Det finns något foto på Birger Furegård där han håller föredrag 1928 och sådär. Från 27 har han väldigt tät kontakt med tyska nazistpartiet och åker ner ganska regelmässigt och har korrespondens med olika nazistledare i Tyskland. Men det är först då. Så att det som jag egentligen tror spelar roll i början i den här tidningen...
Mm, de startar en tidning.
Ja, och den kommer att få ändå, alltså bli läst av ganska många människor som är antisemiter och som sympatiserar med idén och får en rätt stor spridning. Och så småningom när Birger Furegård börjar liksom knyta fler kontakter, han får ju något uppdrag av Himmler att han ska ena den svenska nationalsocialismen. Så han börjar ju på något sätt suga upp dem som lite smågrupper här och var och andra aktörer och förenas med dem.
Ja, Heinrich Himmler är ju en av de ledande nazisterna i Tyskland då.
Ja, och han har lite det här liksom också uppenbarligen alltså ansvar att hålla lite koll på vad som händer i Sverige.
Han besöker ju till och med Värmland, gör han inte det, Himmler?
Nej, det är återkommande. Jag har hittat absolut inte alla brev, men ganska många brev som skrevs mellan de här två, mellan Birger Furegård och Heinrich Himmler. Och det är en ständigt återkommande fråga. Du får så gärna komma och hälsa på. Det är helt inga kostnader och vi ska ta hand om dig och kom till Värmland. Och jag får en känsla av att i början så tänker Himmler, men då är han ju en ganska enkel människa, han är en vanlig liksom grå eminens på partikansliet i München, han är liksom...
Han har ju också den där lite bondska Himmler, han hade väl en kycklingfarm?
Ja, hönseri driver han. Ja, hans fru är antroposof, hon har också jobbat för Röda Korset och sådär, så att han har flera bröder och sådär, så att han, de har nog mycket att prata om. Himmler är mycket yngre, ska vi komma ihåg, än vad Birger Furegård är, och han är liksom inte någon direkt, va? Han är liksom Gregor Strassers handgångne man, kan man säga. Han var för ung för att vara med i första världskriget.
Mm. Hans stora sorg.
Det är hans stora sorg, exakt. Så han är ju ingen, utan det är när han så småningom kommer han att klättra liksom lite mer. Alltså Himmler tänker nog att i början så där, när han har kontakt med Birger Furegård, att han verkligen ska åka till Värmland och besöka Deje, som ju är den plats som Birger Furegård kommer att arbeta som veterinär. Då. Han kallas ju ofta Deje Hitler. Men det blir liksom aldrig av.
Nej, han har fullt upp med annat kanske.
Däremot ska man komma ihåg att det är väldigt många andra tyskar som kommer till
Deje. Högt uppsatta, eller nej?
En av de mer kända som kommer är ju Hans F.K. Günther, som har jobbat med Hermann Lundborg och varit ganska mycket i Sverige och Norge.
Ja, en sån här rasbiolog. Eller?
Absolut, och han kommer ju också sen efter när nazistpartiet har tagit makten i Tyskland, så kommer han att leda ett rasbiologiskt statligt institut som ju på många sätt är inspirerat av Hermann Lundborgs institut. Och det finns ju en bild som vi återger i boken, där man ser hur han Günther står tillsammans med Gunnar Furegård, storebror Birger Furegård, fullt liksom utrustad i uniform och allt, och hans mycket uppklädda fru Berta.
Alltså när man sitter idag och läser om det här och ser den lite korpulenta Birger Furegård i sin löjliga, alltså nazisterna hade ju i alla fall snygga uniformer. Nej, men ärligt talat, så blir ju hela tiden löjets skimmer över det. Och det kanske är fel, men så kanske inte de tyska nazisterna. Tyckte de att de svenska nazisterna var löjliga?
Alltså, jag tror verkligen inte att de tyska nazisterna tyckte att han var löjlig. Jag tror att de såg honom som en genuin människa som hade kontakt med bönder, landsbygden, folk.
De tog han liksom på allvar?
Ja, liksom det här, på något sätt, det ursprungliga rötterna. Liksom det ariska, som ju liksom den här vaggan för den vita rasen som de såg i Sverige, att han var liksom de kunde nog köpa att han var lite oborstad.
Men de hade väl andra oborstade i sina egna led, kan man väl säga.
Absolut, vi kan ju bara säga Göring då. Men däremot är det ju absolut så att i Sverige så tycker man ju att Furegård är löjlig.
Redan direkt egentligen?
Ja, direkt. Och det skrivs, och det tror jag inte heller vi... Det här är ju inget som någon människa minns idag, men jag hittar ju så ohyggligt mycket karikatyrteckningar. Och jag menar, Carl Gerhard skämtar om honom med olika kupletter. Alf Henriksson skriver såna här dagsverser som illustreras med teckningar. I Dagens Nyheter och hela tiden när det händer något i nazistpartiet, så driver han lite jäck med på sitt lärda vis, och som han ju... skriver på olika versmått och sådär. Att det är väldigt många som skrattar och skämtar och tycker att han är kodoktorn och man driver liksom
jäkla. Men är det hans bondska ursprung då? Eller att han är, vad jag har förstått så pratar han väldigt bred värmländska. Var folk som hade, du har exempel i din bok på så här socialdemokrater som ska övervaka mötena men som inte förstår vad han säger.
Ja, det är väldigt påtagligt. De skriver ju referat, det gör ju både polisen och motståndare på vänsterkanten. Och då ser man ju liksom den här referaten när de har stenograferat, att en del andra talare är ju så väldigt många sidor. Men det här referatet av vad Furegård har sagt är ganska kort.
Därför att uppenbarligen, de förstår inte.
Nej, han har helt enkelt inte förstått vad han säger. Och han klagar över den här som har skrivit referatet. Jag tänker att, men förmodligen måste det ha varit så att de som hörde honom, ändå var de ju från Värmland, ganska många av dem. Sen vande de sig nog. Ja, men de lärde sig väl hur han pratade.
Men det här, vilka typ av människor lockade Furegård till sig?
Kärnan i hans parti var ju lite äldre människor, ofta från landsbygden. En hel del fokus på Värmland. Så småningom blev det en ganska stark bas i södra Sverige, i Skåne. Och de kom att etablera sig på lite olika håll. Sen kom det så småningom ganska mycket i västra Sverige. Så de var ju också väldigt starka i Göteborgsområdet. Stockholmsavdelningen växte, men var också väldigt splittrad. Det var mycket kaos och bråk och sådär. Så att sen slog de ihop sig med de kallade sig fascister från början, men kom att anamma nationalsocialismen, och det blev ju den här Lindholm som blev ledare för dem. Och där var det ju mycket yngre människor och människor med militär bakgrund och så. Men i Furegårds parti var det lite mognare människor ofta.
Och var det antisemitismen som höll ihop det, eller var det var den nazistiska ideologin som de attraherades av? Eller?
Jag tror att det kan vara ganska olika saker, men alltså det är väldigt roligt också att läsa någon skriven, det här är väl lite när de är på fallrepet på 30-talet, men de pratar om det här att för det klankas väldigt mycket på politikerna och Per Albin och att de andra har inte lösningen, vi måste till ett nytt, vi är enda oppositionen. Det är för övrigt en fras som även Sverigedemokraterna har använt på senare år, alltså inga likheter i övrigt. Men det här är liksom ganska populistiska draget. Att man liksom ställer sig... Så att det tror jag fångade många. Det är så eländigt. Vi får tänka att det här är liksom en stor ekonomisk kris. Det är ohyggligt hög arbetslöshet i början av 30-talet.
Men det går ju inte på något sätt att jämföra den krisen i Sverige med den krisen som var i Tyskland. Det är ju natt och dag, skulle jag säga.
Ja, och vilket förmodligen också är en förklaring till att de inte blir så stora i Sverige. För det finns inte ett lika stort missnöje kanske egentligen med politikerna och det etablerade samhället i Sverige. Det går inte riktigt liksom få den glöden i det i Sverige. Men det jag skulle säga också som jag tycker är intressant är det här att man vid något tillfälle pratar om att vi måste ändra retorik. Det har gått dåligt i ett val, så tänker man att ja, vi är så negativa. Det blir liksom så, utan vi måste liksom på något sätt ha lite mer visioner om hur vi vill ha och liksom lite positiva budskap. Och så beskriver man att det är väldigt mycket så att folk dras till dem som liksom är uppfyllda av någon slags missnöje som kanske inte så mycket är politiskt utan mer av egen. Mm. Beroende på egna oförrätter de har lidit.
Och då lite tänker jag på en gång. Rättshaveristiska typer.
Så. Ja, men det var precis det ordet jag var på väg mot. Mm. Jag menar, som journalist så har jag alltid identifierat den här gruppen så kallade rättshaverister.
De kommer man ju alltid i kontakt med om man jobbar på vanliga dagstidningar och sånt.
Ja, de finns ju överallt. Och det tror jag var inte helt... Det, så var det då, så är det faktiskt fortfarande skulle jag säga en del sådana här motsvarande partier idag. Att det är klart människor som är förbannade på samhället i allmänhet eller som har någon så här egen vendetta på grund av något jobb de inte har fått eller någon myndighet som har trampat på dem.
Jag kanske tillägger det, jag tror de flesta känner nog till dig, men du har ju bevakat högerextremism i 35 år, men då är den mer moderna framförallt. Men du har även skrivit tidigare historiska exposéer om nazismen.
Jag har ju berört, dels har jag ju berört den historiska nazismen i, liksom, i sammanställningar utav bakgrunden. Jag har skrivit väl någon bok, bland annat en om kampen mot kommunism och nazism inom arbetarrörelsen, en bok som kom 2002 som heter Tvåfrontskrig, så jag har liksom tittat på historiska också. Men sen är jag ju vanlig, alltså jag har ju varit liksom på dagstidningar och jag har jobbat med tv, research, sådana här grävande magasin i tv och sådär. Så att jag har en ganska blandad karriär kan jag säga, men min bokproduktion, det är väl runt 15 böcker vid det här laget och de har nästan bara handlat om någon form av våldsbejakande extremism.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Nu måste vi återvända till Birger. Hur var han som talare?
Det finns ju tyvärr, ska jag säga, inga inspelningar som jag har hittat där man kan höra honom, och det är jag ledsen för.
Nej, det hade du gett en hel del för.
Absolut, så är det någon som hör det här som vet att det finns någon liten inspelning så får ni jättegärna höra av er. Det hade jag verkligen velat. Och det finns konstigt nog inte särskilt mycket rörliga bilder heller. Det enda jag har hittat är en film i Riksarkivet i Tysk, Bundesarkiv i Tyskland. Har en kort sekvens där man ser honom. Men problemet är att han står ju helt blickstilla i den här filmen. Han står och lyssnar på när Strasser pratar och det är en stumfilm. Den är från 1927. Så man hör ju inte vad Strasser säger heller, utan han står liksom bara där och tittar. Det är det enda liksom film jag sett där han är med.
Och då är han blickstilla.
Ja, det är väl typiskt. Men hur lät han? Ja, det finns ju ganska många som har berättat om hur han lät. Alltså olika referat, och man pratar om att han liksom är väldigt sådär... han är rolig, det är mycket humor, det är väldigt drastiskt, han är ofta väldigt långrandig, han håller ofta på i flera timmar när han håller tal. Han följer sällan någon riktigt bra linje, utan det kan vara ganska ostrukturerat. Och han...
Men det är mycket så här slängar mot politiker. Och...
Ja, ja. Och är han till exempel i Värmland så kan han ju liksom ägna halva föredraget åt någon... Inte någon lokal man inom kyrkan eller någon sån här bråk om någon vägsträckning eller något som man kan prata. Och då känner ju folk igen det, så han får väl folk med sig på det viset också.
Men han drar ju ändå, trots att han är ledare för ett väldigt litet, extremt parti, så han turnerar ju runt Sverige närmast oavbrutet och har ganska mycket folk på många möten. Men alla som kommer är väl inte nazister, kan jag tänka.
Absolut inte, utan det är ju säkert majoriteten av de som lyssnar på honom är inte nazister. Men han är ju, som jag förstått av det jag har läst, liksom ändå, han är ju väldigt underhållande, han är ju rolig och han är ju inte helt ute och cyklar hela tiden, utan det finns ju säkert saker folk kan känna igen ibland. Så att i sina glans, sen blir han ju trött och mer, kanske mer ringrostig med tiden. Men i sin glansdagar så var han ju förmodligen en väldigt medryckande talare. Och jag beskriver ett möte på Hötorget 1932 som är det första stora mötet de har i Stockholm. Och då är han ju på första sidan i alla dagstidningar.
Och så att det är någon som folk känner till, även en vanlig mannen på gatan känner till Birger Furugård.
Ja, och det här är förmodligen det största politiska mötet som har varit i centrala Stockholm. Man hade ju lite arbetarrörelsen som var ju mest ute på Gärdet, men det här är ju Hötorget. Och då får han också ganska goda vitsord och folk säger liksom att jag menar, kvällen var dig i Hitler, så han lyckas kanske till och med omvända någon och sådär. Men sen är han ju van att de hyr lite ordenshus och sånt på olika liksom småställen. De åker runt i Sverige, ofta är det ju landsbygden de kommer till och sen är det väl vissa större städer. Men han gör ju också massa såna här möten på torg och var som helst där han står på en packlår som på Hötorget eller på ett lastbilsflak eller på någon bensinfat eller någonting. Så att han är ju liksom en talare som kan bara hoppa upp och stå och mässa i några timmar och ändå hålla folk intresserade och få dem att stanna.
Mm. Men hade han några som helst originella politiska idéer eller var han bara karbonpapper på... Tyska nazister?
Alltså, han pratar ju inte så gärna om Tyskland, utan han pratar ju mest om Sverige. Och det tror jag är väldigt taktiskt, liksom. Det har han förstått att det kanske är bra att göra så. Originell, ja, det är som det skiljer, det är väldigt mycket karbonpapper på Tyskland, det måste man ju säga. Och det är ju också en viss irritation i Tyskland. Många tycker att de svenska nazisterna är inte bara Furugård, det är imitatörer. De är kristna dock, lägger mycket större vikt. Furugård jämfört med andra, även andra svenska nazister, lägger han väldigt mycket vikt vid kyrkan. De går ju alltid i högmässan när de har till exempel
sina riksmöten. Ja, för många tyska nazister är ju antikristna i princip.
Ja, nej, här är det liksom obligatorisk högmässa vid till exempel riksmöten och såna större samlingar i partiet.
Men jag menar, 33 så tar ju, man måste ju nästan ha med sig den historien i Tyskland samtidigt för att förstå honom i Sverige. För att 33 tar ju Hitler makten och jag menar, i Sverige det finns ju en väldigt bred opposition emot nazism i Sverige egentligen. Så att, hur påverkar det här Birger och hans parti?
Man kan ju säga att intresset, det där är lite paradoxalt kan man tycka idag, men intresset för det han har att bjuda på i Birger Furugård är ju då större efter att Hitler har tagit makten i Tyskland. Och vi är väl också lite avvaktande. En sån konstig grej som jag upptäckte till exempel var att i januari när Hitler blev rikskansler så ber alltså Dagens Nyheter Birger Furugård att skriva en artikel,
ja, det där var det konstigaste.
Om Hitlers väg till makten. Och det är ju en väldigt subjektiv i övermåttan positiv skildring utav Hitler och inte särskilt sanningsenlig heller för den delen. Och man reserverar sig inte på något sätt utan man låter honom göra det för att han är den svensk som förmodligen har träffat Hitler flest gånger.
Ja, det stämmer ju säkert, men det är ju ändå oerhört märkligt journalistiskt ställningstagande måste man ju säga.
Ja, de skriver inte ens att han är nazistledare. Och det är ju också så att han är ju en visa, han har ju förekommit massor med gånger i Dagens Nyheter. Det var ju bara några veckor sedan partiet sprack. Och då var ju han också på framsidan och satt med sin antagonist Lindholm på första sidan. Och nu plötsligt bara några veckor senare så är han liksom expert på tysk politik.
Ja, men han är ju i Tyskland rätt många gånger, eller hur?
Hela tiden.
Han och i din bok är ju bilder på när han sitter med Hitler och så i ett lugnt samtal. Så det är inte bara att han står i bakgrunden och lyssnar på tal, utan han träffar ju verkligen Hitler.
Oh ja, och när han är där 1929 till exempel, då har han ju liksom ett kort till hederstribunen. Liksom, så han får ju då... Så han är ju liksom en... Och man ser ju också när han har hållit tal lite tidigare liksom i olika sammanhang att han står ju liksom på någon slags podium tillsammans med Stratzer och Himmler. Och,
Och han är ju på partidagarna i Nürnberg.
Flera gånger.
Flera gånger till och med.
Första gången är 1927 är han där. Då är han nog enda svensk skulle jag tro. Sen är de lite fler när han kommer tillbaka 1929. Men han håller ju tal och sådär de här gångerna. Och...
En annan grej som jag tyckte är sådär sorglustig, det är ju också hur han hela tiden försöker förhandla med Himmler att han ska få så här filmer ifrån Nürnbergdagarna, men de verkar liksom inte, han har inte pengar att betala för det helt enkelt.
Nej, och det är en sån här surdeg, alltså det görs ju filmer på alla såna här Nürnbergdagar även på 20-talet. Den filmen som spelas in från 1927 är det väl? Den håller han på och tjatar först på Strasser och sen på Himmler och de gör upp olika såna här scheman för avbetalningar och sånt där. Och jag vet inte riktigt när han får den, men jag vet att den har svensk premiär först runt 1930, för det är ju då som Lindholm och Furegård, och alltså de som varit fascister förut och Furegård, liksom de slås ihop så att man kan säga att den svenska nazismen är enad i ett parti i princip. Och då ger man den svensk premiär och det är i Värmland.
Jag tänkte innan vi går vidare här med de här sammanslagningarna och splittringen och så skulle jag bara, det är ju också återkommande tema är ju hans dåliga ekonomi och även nazistpartiets dåliga ekonomi. Alltså, varför har han så dålig ekonomi? Han är ju ändå statlig veterinär.
Ja, nu jobbar han ju väldigt sällan som statlig veterinär. Alltså han liksom lyckas på något sätt krångla sig undan det här med arbete ganska mycket genom att hänvisa till olika intyg från läkare om problem med mellanörat och näsan och krav på specialistvård.
Är han lat skulle du säga?
Nej, jag tror att han har fokus på politiken. Han tycker inte att det är så viktigt att ta hand om djuren, utan det viktiga är ju för honom att kuska runt och predika nazism. Så att, och man har ju inte på den tiden har man ju inte sjukpenning, utan han får ju hitta någon ersättare, eller så får någon lön får han ju inte när han inte jobbar. Så att, nej men han har ju jättesvårt att hålla i pengar och det verkar han ha jämnt.
Som sin far då, uppenbarligen.
Hans pappa har ju uppenbarligen också haft det, så att det kanske nästan, jag vet inte, det har kanske gått i arv till honom på något sätt. Hans bröder verkar ju vara betydligt mer ordningsamma. Han redan som student när han pluggar till veterinär så blir han ju portad av någon sån här köpmannaförening som sen fick upp i Norrland, långt upp någonstans, Skellefteå kanske det var. I alla fall, det går ut ett bud liksom till de här köpmannaföreningarna i resten av Sverige att han inte betalar sina skulder. Och sen är det liksom det här att notoriskt, alltså det har jag suttit med, jag har rensat i mina manus ett tag, tänker jag, ska jag verkligen ta med allt det här? För att det går ju liksom att hitta varenda månad, varje år så är det liksom driver med såna här obetalda räkningar från olika håll som jag har hittat i arkiven.
Mm. Samtidigt så har han ju uppenbarligen alkoholproblem också.
Ja.
Ja, hur märks det då?
Ja, dels så är han ju liksom sannolikt brusad många gånger. Det har ju inte berättat så mycket, men man förstår det utav diskussioner på olika möten ibland, att väldigt många människor har förstås träffat honom alkoholiserad vid lite fel tillfällen, eller brusad, när han inte skulle ha varit det. Och han beter sig på, jag menar, det här att han tafsar på massa kvinnor i partiet, det är ju sån där visa som återkommer lite då och då, och det är väl också sånt kan jag tänka mig. Som också är kopplat en del till hans intag av alkohol. Och han gör ju bort till Tyskland också. Vilket väl också är en av de saker som gör att han kanske kommer lite sämre idag.
Vad gör han i Tyskland då?
Ja, alltså han ska ha gått på någon ölhall och blivit gripen av Gestapo. Och sen blivit i princip skickat tillbaka till Sverige. Jag, det här är en gammal historia, den har stått mycket liksom i tidningarna på den tiden, stod det mycket. Jag sätter på ett sätt lite frågetecken, därför att jag känner också att det var ju så att de nazister, svenska nazister i Berlin var ju, då in, var ju mer motståndare till Furugård, många av dem. Och de stöttade, så att det, jag kan ibland tänka att de kanske överrev den här historien lite av propagandistiska skäl. Men helt klart, han hade alkoholproblem. Och sen ska man ju inte glömma att han var ju veterinär. Han kunde ju skriva ut hur mycket sprit som helst.
Jag kommer inte ihåg exakta siffran, men du skrev där att de hade gjort någon undersökning då för att han skrev ut för mycket sprit. Att en normal veterinär i det här området skrev ut 20 liter per år. Men han hade ju skrivit ut över 200 liter.
Ja, han är ju...
Det är ganska mycket sprit. Och det är ju så här... Vet, sån här läkarsprit, den är väl typ 80%, det är så dubbla det för att du ska få den normala spritmängden.
Ja, och så skrev han ut ganska avsevärda mängder konjak, och det förvånade mig att man överhuvudtaget fick skriva ut konjak. Att det var liksom en vara som på något sätt gick att få ut på receptblock.
Det var som en kollega jag jobbade med sa häromdagen, att det var inte bättre förr, men det var roligare.
Kanske,
ja.
Kanske. Nej, men alltså det här pratas ju ganska öppet. Han hamnar ju i fängelse för att han har förtalat en polis. Mm. Under de månaderna så är det ju ganska mycket brevväxling mellan hans bröder, och där talar de ju väldigt öppet om hans alkoholproblem. Och det här hur, liksom, hur det stör kampen, och han förstör inte bara för sig själv utan han förstör för partiet och för saken. Och de tror på honom, och då han är en fantastisk talare, han är den bästa vi har på många sätt. Men det här, det, hans livsstil är ett stort problem.
Det är så många turer här med splittringar och sammanslagningar.
Svårt att liksom
jag tycker inte det, i en podd funkar inte. Jag skulle nog snarare rekommendera att läsa boken faktiskt. Men jag skulle ändå vilja ställa frågan, varför, och det är så många partibeteckningar. Har du ens koll på alla partibeteckningar?
Alltså vi slutade ju faktiskt, det var ganska sent i processen som Stefan Hilding då, som har varit någon slags redaktör kan man säga, för han har varit det för den här boken. Kom upp med det här att vi måste ju faktiskt ha en lista över alla partier, ja, och tidningar,
ja,
och
de viktigaste personerna.
Ja. Och det har man ju haft i en del andra tidigare böcker om svensk nazism, och det, man landar ju i det på något sätt att det nästan är nödvändigt. Det är svårt att skriva en sån här bok utan den typen av vägledning.
Men varför är den så splittrad, rörelsen då?
En förklaring är att den är så svag. Jag tror att hade de liksom haft vind i seglen och det gick bra för dem, då hade folk köpt att det kanske fanns lite sådär sidor som man inte gillade, för man hade ändå känt att det fanns en framgång. Men eftersom det var så motigt för den svenska nazismen, så blev det ju andra som dök upp och tänkte att vi ska väl ta chansen också att göra ett nazistparti och se om det kan gå bättre för det här istället.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Lindholm då, som är denna, jag tror om man inte har jättebra koll på svensk nazist så har man nog ändå hört namnet Lindholm, och det är oftast han, jag har haft Henrik Berggren här och pratat om Sverige under andra världskriget, och han refererar ju i sina utmärkta böcker Lindholms dagböcker hela tiden, medan Furugård nämns nog i princip inte.
Nej, och Lindholm var ju då liksom han var ju andre man då i
han
det
var
partiet.
Yngre också.
Ja, det var han.
Han hade ju
militär, precis. Och det man ska komma ihåg med Lindholm är några saker. Och det är att till skillnad mot Furugård så han lever ju liksom till 1998. Och han gör lite avbön. Han kommer ju så småningom att liksom ändå påstå att han hade fel i många fall.
Okej, okay. Så han gör avbön alltså?
Ja, kanske. Ja. Alltså jag tycker man kanske överdriver hans omvändelse lite grann. Men visst, absolut. Han ska ju på något sätt ha stött en massa saker som han aldrig i livet skulle ha stött tidigare i livet. Men det gör ju också att han har ju faktiskt kunnat prata med ganska mycket forskare och människor som har skrivit om det här. Han har kunnat ge sin version.
Så därför har han gjort ett större avtryck någonstans,
ja,
i historien.
Och en annan grej med honom, de här dagböckerna du nämnde till exempel, de är ju renskrivna.
Alltså det är inte originalet?
Nej, nej. Utan det är, han har ju renskrivit dem själv. Han har också skrivit jättemycket dokument och olika liksom, beskrivningar av av saker och ting som ligger i arkiven som är lätt tillgängligt. Men jag, det här tror jag i och för sig inte jag är den första som har upptäckt, men det stämmer ju ofta inte. Jag menar, alltså börjar man liksom kolla så här, men vad gör han den här dagen liksom, egentligen? Så står det att ja, men han firade jul när han var i Tyskland på det här viset. Och sen så går man och tittar i dagboken och så ser man att den renskrivna förvisso, men då säger han att han har firat jul med SMN på något annat. Alltså det är ju en bagatell kan man ju tycka. Men liksom hela tiden, träffade de verkligen Hitler 1929? Innan
man kan
de
inte vara säker.
Ja, det stod ingenting om att Lindholm och hans kompisar träffade. De var också på Nürnbergdagarna 1929. Träffade de verkligen Hitler? För då skulle de väl ha skrivit det i sin tidning när de kom hem, men det gjorde de ju inte.
Nej, utan det dröjer ju några år. För tidningarna finns kvar.
Ja, men liksom, det dröjer ju några år innan de börjar prata om att Lindholm börjar prata om att han har träffat Hitler 1929 på Nürnbergdagarna. Och den historien kommer sen också broderas ut vart efter, så att jag sätter ganska mycket frågetecken. Lindholm är ett fantastiskt sanningsvittne på vissa sätt, tror jag, därför att han ändå var med på så många år. Och så här. Men man kan verkligen inte tro på allt han har sagt och skrivit.
Nej. Det är ju lite så när vi håller på med historia här i podden alltid, att det är mycket, mycket så här gamla, nu snackar vi in äldre källor, typ 1500-1600-tal, det är ju oftast politisk propaganda faktiskt.
Ja, precis.
Och jag menar, de här kommer ju luven med varandra, Furegård och Lindholm.
Ja, och Furegård har ju inte heller skrivit lika mycket. Han måste ju haft, den här biografin som har skrivits om honom, den har ju sannolikt andra människor skrivit. Jag tror att han har haft ett inflytande över. Han pratade om att han skulle skriva olika böcker som sen aldrig såg dagens ljus. Så att han har skrivit massor med artiklar förvisso. Men han hade någon slags oförmåga att få sånt här ur sig. Så en människa som har lämnat massor med texter efter sig löper ju mycket, eller har ju mycket större chans att sätta historien.
Ja, exakt. Men vi har berört det lite, men jag skulle ändå vilja prata lite mer koncentrerat om det. Varför? För att hur den är, nazisterna i Sverige, det är aldrig någon kraft att tala om. De får ju aldrig något riksdagsmandat. Det är väldigt, ja, men de har ju ingen framgång i något riksdagsval, relativt få medlemmar. Varför går det så dåligt för dem?
Jag tror att en viktig anledning är just att vi är ändå lite utanför mycket av de stora svängningar i Europa som finns liksom med den ekonomiska krisen och krig och allt det där. Det är liksom, man kan inte mobilisera människor så mycket mot det etablerade samhället kanske som man kan göra på en del andra håll. Det tror jag är en viktig anledning.
Vi är ju inte med i första världskriget till att börja med.
Nej, precis. Och där har du ju en ganska viktig anledning. Så att människor kanske ändå tror på något sätt riktigt på det där samhället.
Sverige beskrivs ju som ett oerhört, från utländska presskällor vid den här tiden, beskrivs ju som ett väldigt progressivt och framgångsrikt land alltså.
Ja, på något sätt är vi ju det. Och sen kan man ju då fundera, är det så att de här representanterna som de har då genom den nazistiska rörelsen, de kanske inte riktigt kan heller axla någon slags ansvar att bygga upp en rörelse som många tror på.
Det känns ju inte som Birger Furegård var mannen för att leda ett nazistiskt parti.
Ja, hans medlemmar trodde det, men jag tror att det säkert låg dem i fatet. Och sen kan man ju säga, ja men Lindholm då och sådär, men jag menar, det har jag ju tänkt på ibland, att jag kan ju vara fascinerad över den här ofullkomliga ledaren som Furegård är, att han är så pass, jag tror också att det fanns en charm i det, människor såg den här svagheten hos honom och de kände att han kunde nå honom, han var en generös och trevlig person och att han ibland gjorde fel gjorde honom ju också djupt mänsklig på något sätt. Jag kan tänka, nu kommer kanske någon att säga till mig att jag borde skriva en bok även om Lindholm, och här kanske jag får äta upp så småningom. Men jag kan känna lite grann att tanken att tillbringa några år med Sven-Olof Lindholm känns lite som en ganska dyster. Jag menar, han är ganska humorlös, han är ganska, han gör också mycket fel, men han är ju inte alls...
Han har försonande drag, Birger Furegård.
Ja, det finns ju något lite djupt mänskligt i att vara så fullkomlig som Birger Furegård var ibland. Och det tror jag delvis också var hans charm. Alltså det var delvis det som också lockade människor, och det ser man väldigt tydligt i breven till honom och hur han omskrevs och sådär. Det här draget gjorde också att människor fick någon slags lojalitet med honom. Och det är en ledarpersonlighet som inte heller är unik för den här perioden, utan sådana har vi ju sett senare också ibland.
Men man ska ju komma ihåg, efter partisplittringen då, så är det ju ändå Lindholm som leder det största nazistiska partiet i Sverige. Det blir Furegårds parti är betydligt mindre, eller hur?
Ja, och de lägger ju ner 1936. Så i det valet så får ju då Lindholms parti får ju då 15 000 röster. Det här är liksom piken, kan man säga. Så, mer än så röster har de ju aldrig fått. Men Furugård, som är ihop med ett annat parti och som går till val 36, de får väl 6 000 röster. Det är ju så att Lindholm på något sätt tar över, och det är också så att när Furugård lägger ner sitt parti så uppmanar han ju sina medlemmar att gå med Lindholm.
Mm. Varför lägger han ner partiet då?
Ja, det är lite oklart, för att det är ju så att det är ju inte så att partiet är på något sätt dött och begravet, eller att verksamheten har ju pågått hela tiden, liksom in i det sista.
Men har det med hans alkoholism och dåliga hälsa att göra? Sånt,
tror jag. Alltså jag tror att han på något sätt hade tröttnat, att det var bara någon slags allmän utmattning, att han orkar inte hålla på längre.
Men det är ju ändå, man skulle kunna tänka sig att han skulle lägga ner det här 45 eller kanske 44, men det är 36 ändå.
Ja.
Alltså, andra världskriget har inte brytit ut, de värsta brotten om nazismen har inte blivit kända än.
Nej, och det är många som har undrat vad gjorde han det för egentligen. Men jag tror att det kanske också fanns någonstans önskan hos honom att bli en privat människa mer, att inte ha de här problemen hela tiden när han sökte jobb, att folk visste att han var nazistledare. Han ägnar väldigt mycket tid åt travet till exempel, han färdigstår travet där han är liksom, som tar hand om hästar och sådär, och är läkare och, eller ja, veterinär i sin egenskap som veterinär, och han liksom Han var ju ganska till åren, han var ju mycket äldre än många andra också i den här rörelsen. Sen kom ju 40-talet då folk drar och sliter i honom från olika håll och vill att han ska komma in i hetluften igen.
Men då säger han sig nej, eller?
Han blir medlem i Socialistiska partiet, som ju har blivit nazistiskt, Nils Flygs parti. Och han syns för i lite andra sammanhang ibland, sådär, men han är ju en gammal...
Går han omkring i uniform fortfarande?
Nej, det gör han ju inte. Och det får de ju inte göra heller, va? Det gör han ju inte på 30-talet sen heller, för att det kom ju ett uniformsförbud som gör att de måste ta av sig uniformerna. Så när han håller tal i mitten av 30-talet så står han i någon slags slarvigt, liksom, någon slags trenchcoat, liksom, och sådär. Så
att, jag har hittat väldigt fina bilder på Nordiska museet när han håller ett tal. Det måste ha varit
35,
ja, just det. Hade Birger Furugård kunnat blivit en svensk kvissling? Alltså han, den norska nazisten som i princip sålde ut sitt land? Och...
Den frågan ställer ju polisen. De gör ju husrannsakan hos honom och de avlyssnar hans telefon. Och han har ju liksom brevcensur och sådär, går igenom. Och de säger att de tror inte det. De tror att han skulle förmodligen försöka skaffa sig en del fördelar utav det, att om Sverige ockuperades.
Kanske få lite pengar.
Ja, han skulle förmodligen, men de tror inte att han skulle, och jag kan ju inte säga ja eller nej, jag kan inte veta det, men jag misstänkte att han var så pass gammal och hans glansdagar var förbi på något sätt. Och om det någonsin fanns glansdagar i hans liv så var det många år tidigare. När vi kommer fram till 40-talet så är han ju en ganska svag och bruten människa. Det beskrivs ju också. Han håller lite föredrag ibland, och han, framförallt för Socialistiska partiet. Och ofta menar man ju då att han kanske inte har gjort så bra ifrån sig.
Nej. Det här är ju egentligen utanför ämnet, men tror du Lindholm hade kunnat bli en svensk kvissling?
Nej, och man ska komma ihåg att Lindholm, efter då den här piken som var på 30-talet, så gick det ju ut för ganska snabbt med hans parti också. De blev ju liksom mindre och mindre. Och nej, jag tror faktiskt inte att Lindholm heller var den som skulle ha kunnat... därför att det är också de försökte ju med alla medel att framstå som ett svenskt alternativ. De bytte namn till Svensk Socialistisk Samling 38, och de försöker liksom att påstå att de har svenska rötter, samtidigt som de ju fortfarande omfamnar allting som har att göra med Nazi-Tyskland. Det är omöjligt att göra efter förintelsen och det här.
Men fanns det svenska nazister som ville att Tyskland skulle invadera Sverige?
Ja. Och det ser man också ganska mycket i arkiven, att det är ju många, de sitter ju också på det här olika försök att bilda en skuggregering, att man funderar vem skulle sitta i någon slags skuggregering om nazisterna ockuperade Sverige. Sånt där håller de på med, ganska många av dem, och då är ju Birger Furugårds namn ett av dem som nämns i de sammanhangen.
Mm. Men Tyskland besegras ju, och redan före krigsslutet så blir det ju mer och mer tydligt vilka fruktansvärda brott mot mänskligheten som tyska nazister har utfört både i Östeuropa och Västeuropa egentligen. Vad händer med de här gamla nazisterna? Vad händer med Birger Furugård efter kriget?
Ja, det konstiga är ju att han ändrar ju aldrig uppfattning. Han tycker ju samma sak fortfarande. Och det gör även hans bröder. Och idag finns ju ett visst intresse från nazister just för att Billy Furegård stod fast vid sin åsikt. Det är det som skiljer honom då. Genom
Lindholm svek.
Ja, Lindholm blir svikaren. I det här fallet tycker man att Billy Furegård är den som man ska titta på. Och jag menar, då försöker ju de till exempel, Gunnar Furegård skriver till Birger Furegård efter kriget och med olika människor som de känner som har råkat illa ut. Och de försöker att de ska liksom börja med en understödsverksamhet för olika människor som Quislings änka och sådär. Och en ganska så här rörande händelse som jag upptäckte var just det här att de håller ju på att brevväxla med Hitlers syster.
Är den enda levande släktingen till Hitler? Eller?
Ja, det var väl egentligen den enda. Han hade väl inga andra helsyskon som levde upp i vuxen ålder. Och det här var också någon som han hade kontakt med. Han understödde ju henne och de hade kontakt. Och då skriver de brev till henne. Och det här är precis innan både Birger och hon dör. Det är i slutet av 50-talet. Och i det läget så har hans dotter gift sig med en norsk motståndsman. Men de är fortfarande vänner och han kommer på besök. Och någon gång kommer alltså ett eftersänt brev till Norge där den här för detta motståndsmannen som är gift med hans dotter bor. Och jag ser framför mig att han måste ha gått undan och sprättat det här i skymundan på något sätt. För att det här är väl inget han visar för dem, antar jag.
Ja, det är ju också märkligt där, för han verkar ju ha haft en väldigt nära relation till sin dotter. Med att hon gifter sig med en norsk motståndsman kan hon ju knappast ha varit nazist.
Ja, en man som sen efter Furegårds död får det här uppdraget som Folke Bernadotte har haft i Jerusalem med att bevaka fredsprocessen. Jag menar, nu förstår jag vad det är för typ av människa hon har gift med. En väldigt betydelsefull man i de sammanhangen. Men han sitter här med det här brevet från Hitlers syster och de har fickat någon gåva på Adolf Hitlers födelsedag som de har samlat då pengar för att kunna skicka henne. Jag vet inte vad det var. Och hon säger, jag är så glad för den här gåvan till min lilla bror och hade vi bara vunnit kriget också så hade det här varit en lycklig dag, skriver hon. Och det är sånt där, jag kan liksom se honom framför på något sätt i Oslo där han sitter. Och det måste, för honom måste ju det här ha varit något slags nästan heligt dokument. Det här brevet på tyska, undertecknat Paula Hitler. Och det är inte han som har fått det, utan det är en kompis till honom som brevväxlar. Men han har skickat det till Birger Furegård och förstås väl medveten om att det här är någonting som kommer att göra honom oerhört glad och stolt.
Men idag då, om vi ska återknyta till nutiden, du har redan antytt här lite att sentida nazister föredrar Furegård bara för att han inte gör avbön. Men är det någonting, jag menar, firar man honom på något sätt eller så?
Han fyllde ju år, hans födelsedag var i början av december och varje år är det ju en ceremoni på den här kyrkogården i Silbodal, numera Årjängs kommun.
Kommer det folk fortfarande på den ceremonin?
Ja, alltså det är ju ingen jätteceremoni, men det kommer människor varje år som man håller ett litet tal, man lägger kransar, man tänder ljus och sen brukar man väl ha någon liten samling efteråt så man åker och äter någonting tillsammans. Och det här blir omskrivet, jag menar svenska motståndsrörelsen har skrivit om det ibland och det är framförallt lokala nazister i Värmland. Yngre människor, det här är, alltså det är ju en ny generation som har på något sätt. Och det är inte helt nytt, det ska jag säga, sedan 90-talet så har jag sett hur unga nazister uppmärksammar Birger Furegård på olika sätt, att man kommer ihåg framförallt hans födelsedag den 8 december. Och de har också gett ut en ny upplaga av den här biografin som Furegårds parti skrev om sin ledare. Den här ganska tillrättalagda biografin, den har ju då trycks upp på nytt med lite nya bilder och dokument och sådär och säljs liksom idag. Så att det finns ju någon föreställning om honom. Det ska finnas någon sån här nazistlokal i Värmland där man har ett porträtt av Birger Furegård på väggen. Och i lite olika sammanhang pratar man ju om honom som att de är någon slags söner till Birger Furegård. Ja, det är verkligen ingen jätterörelse vi pratar om. Men det är ju ändå ett intressant fenomen att man ser honom på det sättet.
Karl den 12:s dödsdag en större grej för nazister?
Jag skulle säga att lokalt i Värmland så finns ju det här väldigt starkt. Och jag har också pratat med folk i Värmland som just upplever närvaron av de här nya unga grupperna. Liksom, de här yngre som gillar Furegård och som sprider ganska mycket hotfulla stämningar omkring sig och beter sig på olika sätt.
Det finns ändå en kontinuitet från 30-talet fram till idag.
Ja, det gör det. Absolut. Och sen liksom, det här är ju marginella rörelser, men det har jag ju ofta tänkt också. Alltså det där vad som kommer att växa och vad som går att stå, det är ju väldigt svårt att förutsäga, utan det här är ju en undervegetation och den har på vissa sätt sett likadan ut, men de visste nog inte så mycket om nazismens historia och även just eftersom att Furegård har varit en fotnot så har de väl inte haft någon enorm kunskap. Så att det har jag tänkt ibland, att det är ju tråkigt att jag kanske då i någon mån bidrar till en ökad kunskap om Birger Furugård. Frågan är om det jag skriver kommer att stärka deras uppfattning att han är en man att beundra och vörda, eller om vilken effekt den har jag ingen aning om.
Mm. Jag tänker att kunskap kan aldrig vara fel.
Nej, jag vänder mig ju inte i första hand. Sen ska jag väl säga också bara att jag upplever att ganska mycket av det som har skrivits om svensk anarkism har ju varit liksom ändå väldigt så här torrt faktamässigt. Eller kanske mer åt aktivisthållet, att det ges ut för att man ska liksom svartmåla dem. För att man ska få liksom någonting att ta avstamp i sin kamp mot dem. Men den här typen av bok som jag har skrivit, och som ju också förekommer mer i andra länder än i Sverige, är ju mer en berättelse om dem. Att jag vill berätta om människorna, situationerna, händelser. Inte minst i Norge till exempel finns det ju ganska mycket sådana böcker om olika situationer och människor och perioder som hade koppling till nazismen. Så att i Birger Furugårds fall blir det ju liksom en liten rövarhistoria. Ändå, för han, det är ganska mycket som kanske inte... Jag menar, det här hans krig med myndigheterna, att han inte ville ta körkort och sånt där. Alltså, det finns ju väldigt mycket sånt. Man kan tänka, ska man berätta om sånt när man pratar om ett så allvarligt ämne som nazism som småningom leder fram till förintelsen av 6 miljoner judar? Men jag tycker samtidigt att ska vi ha en hel bild av honom så måste vi ha de bitarna också.
Anna-Lena Lodenius, journalist och författare, aktuell med biografin En värmländsk Hitler, Birger Furugård och det första svenska nazisten. Stort tack för att du var med idag.
Tack att jag fick komma.
Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Tack och hej.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.